I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt, det är att få i sig mer fibrer.
Absolut. För många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk, som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans, som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb, som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk!
I detta avsnitt ska Mia och Lina kasta sig in i ämnet järnbrist, och jag tänker att vi kör en faktaruta bara på en gång.
Faktaruta.
Vanliga symptom vid järnbrist är trötthet, minskad ork, yrsel, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, frusenhet, huvudvärk och restless legs. Och vanliga orsaker till järnbrist är: du får i dig för lite järn via maten. Du förlorar blod vid till exempel menstruationer, blodgivning och sjukdom i mag-tarmkanalen. Du har en sjukdom som leder till funktionell järnbrist, vanligt vid inflammatoriska tillstånd, hjärtsvikt och njursjukdom. Det uppkommer ett ökat järnbehov, till exempel vid graviditet. Då så, då välkomnar vi Mia Klase och Lina Närtby som kommer att inleda med lite snack om en film.
Du Lina, vi delade ju en film på Insta för några dagar sedan.
Just det.
Som var, ja, det är en väldigt fin film med dig. Filmar av en riktig proffsfotograf. Det märks ju att det inte är jag som har filmat den filmen, utan det här är ju ett helt filmteam. Det är filmfotograf, det är skärpedjup. Har du haft en makeupartist? Du är väldigt snygg på filmen.
Nu måste jag bara avbryta dig innan du ens får börja och säga att förstår du vilket proffs den här Linus är som har filmat? För att han har nämligen inte ett helt filmteam, utan det var han och jag och hans fru. Och jag har ingen makeupartist och jag har ingen stylist och jag har ingenting. Ingen som blåser Nej. Med sån där grej på håret och allt vad de gör. Det var bara
då heja Linus. Jäkla vad duktig han är.
Mm. När vi ändå pratar om Linus från filmbyrån kommer han. Jag kan faktiskt göra lite reklam för dem, bara för att jag vill. så måste jag säga att han är dessutom otroligt behaglig att jobba med. För det där kan ju vara lite olika. Man måste ju känna sig bekväm om man ska bli filmad av någon, känner jag i alla fall.
Ja, verkligen. Man måste kunna slappna av för att kunna göra ett bra jobb.
Ja, och han är en person som jag har väldigt svårt för att se att någon inte skulle slappna av med.
Mm, det är kanske det som gör en människa till en bra regissör och fotograf. Att man, alltså en stor del av jobbet är ju att få den som står då på andra sidan kameran att slappna av och kunna göra sitt, ge bästa förutsättningarna för att den personen ska kunna göra sitt bästa jobb.
Mm. Ja, men precis.
Den här filmen finns ju då som sagt var att se på vår Insta. Den har rubriken Järnbrist. För den handlar ju om dina något svajiga, icke-existerande, vill jag på att säga, järnvärden.
Ja, som inte längre är svajiga och icke-existerande. Är det någonsin som vill läsa om järnbrist så gå in på kollajärnet.se. Jag led ju, som du vet och många av er som har lyssnat på oss under många år, av järnbrist. Faktiskt sedan tonåren.
Och varför gjorde du det, tror du? Har ni kommit till klarhet med det nu?
Ja, därför att järnbrist är den vanligaste bristsjukdomen. Och faktiskt 10-30% av alla kvinnor i västvärlden lider av järnbrist.
Mm.
Hur stor siffra är det?
Men, ja, det är väldigt långt spann mellan 10 och 30 också, men det är otroligt många människor.
Ja, men mörkertalet är ju stort eftersom att, jag menar, du tar ett enkelt blodprov, men ändå är det så många kvinnor som lider av de här symptomen där man inte då testar för järnbrist. Och väldigt många som har järnbrist som inte får rätt behandling. Och då är det ju kvinnor generellt i fertil ålder, eftersom att vi då har menstruation, så att vi blöder ut blod varje månad. Och har man då, som jag alltid har haft, väldigt rikliga menstruationer, så blir man ju av med stora mängder blod varje månad. Och det är då anledningen till att väldigt många kvinnor just i fertil ålder lever med det här. Och det är också vanligt att, vi har pratat om det här när det kommer till klimakteriet, att det är vanligt med kvinnor i klimakteriet som besöker sin läkare och uppger klassiska symptom på att man befinner sig i klimakteriet. Oro, deppig, sömnlöshet och sådär.
Mm.
Där man förskriver antidepressiva medel.
Mm.
Det har ju Katarina, en av våra gästskribenter, faktiskt talat om i en intervju som vi gjorde med henne här i podden. Och även Mia Lundin som vi har intervjuat.
Mm. Och, Katarina Wilk skjuter jag in då, bara för att man ska veta vad man letar efter.
Ja, och precis samma sätt är det med järnbrist. Att det är många som kanske söker då vård därför att man lider av de här symptomen. Men eftersom att symptomen är så diffusa och kan liksom stämma in på väldigt många olika sjukdomar, så är det inte alltid man testas för järn.
Ja, men då kanske vi ska förtydliga här vilka symptom vi talar om.
Ja, men alltså det är att man känner sig trött och orkeslös, att man blir snabbt andfådd eller får hjärtklappning. Och det har ju jag fått mycket, att jag har känt mig snabbt andfådd och att mitt hjärta har liksom klappat.
Vet du vad, jag vet supermycket om dig, men just att du blev snabbt andfådd och hade hjärtklappning, det hade jag faktiskt inte. Nej, men på riktigt, varför har du inte sagt det? Aldrig hört, du och jag som promenerar 70 timmar i veckan.
Ja.
Har du gått runt med hjärtklappning och ansträngd andning då?
Ja, alltså grejen är att det är väl det här som är problemet när man har levt med symptom för länge. Det blir en naturlig
del. Man tar det för givet.
Det blir en naturlig del av livet. Och det är både bra och dåligt. För att hade jag gått och klagat över att jag hade hjärtklappning och blev snabbt andfådd och hade myrkrypning. Jag har haft väldigt mycket myrkrypningar i benen också, framförallt på kvällen. Mm. Då hade det varit olidligt att hänga med mig efter ett tag. Å andra sidan kanske jag hade fått hjälp. Mm. För till slut kanske någon hade sagt, men Lina, det kanske är något fel för dig.
Jag tänker också det. Jag tänker att det, ju tidigare man söker hjälp, desto bättre på något sätt.
Mm. Och det är också väldigt vanligt då att bli trött och orkeslös, som jag sa, men också känna sig deprimerad. Och där är vi tillbaka.
Har du gjort det också utan att berätta?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det kanske
tack gode Gud.
Det kanske är lite svårare att inte berätta om. För det,
att mörka.
Ja, det måste ju påverka hela vardagen. Men då är det också många kvinnor som vittnar om att de har sökt hjälp för att de har känt sig just trötta, deppiga och orkeslösa. Och istället då för att man har gjort hjärntester så har man förskrivit antidepressiva. Och det är ju väldigt många, vi är tillbaka på det, som behöver antidepressiva. Och det är inte det att jag är emot det, men antidepressiva kan ju inte vara universallösningen på klimakterieproblem, hjärnbrist, depression. Det finns ju faktiskt ofta en annan underliggande orsak. Och här brister det ju i, när jag har talat med olika läkare och medicinskt kunniga, så säger de att det brister i våra rutiner. Vilka liksom tester man ska ta och hur man ska följa upp en person som kommer och söker på de här diffusa symptomen.
Ja, och det vittnar ju verkligen kommentarsfältet under det här inlägget på Instagram om. Det älskar jag med att ha ett Instagramkonto, att folk kan alltid komma till tals och man kan starta dialoger och folk kan berätta om egna erfarenheter. Och det, bland annat, skriver en kvinna här: har så gott som tomma depåer, kan inte äta tillskotten på grund av att börja må otroligt illa av alla. Och det är ju en väldigt vanlig, ett vanligt problem, om jag har förstått det rätt, att många inte tål, blir dåliga, liksom får biverkningar av hjärntillskott. Men så skriver hon i alla fall: får ingen annan hjälp av läkarna än, då får det vara så.
Mm.
En annan kvinna skriver att jag var med om exakt samma sak för några år sedan, det vill säga låga hjärnvärden då. Ingen läkare hade kontrollerat mina hjärnvärden trots 2 lunginflammationer. Upptäckten gjordes av en slump när en hudläkare testade diverse värden inför en medicinering. Ja, och så fortsätter det om, ja, det är många som helt enkelt säger att de inte får hjälp och att det inte upptäcks. Och sen då avslutningsvis så är det en till kvinna som skriver: förstår att det är olika för alla, men hur behandlar du din hjärnbrist, Lina? För det är ju där problemet ligger.
Mm. Ja, och i mitt fall då, jag berättar ju om min resa på kollahjärnet.se, men i mitt fall så, jag visste, när man ser tillbaka till sitt liv så är det inte alltid man kommer ihåg exakt årtal eller vad som hände. Men man kan liksom ha fragment av en resa.
Fast just du gör ju det. Alltså du kommer ihåg vartenda jäkla telefonnummer, årtal,
ja,
bankkontonummer, sånt, organisationsnummer.
Sånt kommer jag ihåg, men jag kommer inte ihåg. För vad jag ska komma till är att jag vet att jag någon gång under min tonår fick veta att jag led av hjärnbrist.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg exakt hur. Om det var att man var liksom i skolan, att man tog något test. Eller, jag vet inte.
Just det.
Men någonstans i alla fall i tonåren så fick jag reda på det. Och jag fick ju testa hjärntabletter. Men där och då så visste, hade jag ju liksom noll hälsointresse framför allt, och hjärnbrist lät ju inte så allvarligt. Och precis som den här kvinnan som kommenterade att hon mådde illa av hjärntabletter, så har ju jag mått väldigt dåligt av hjärntabletter. Mm. Och kände också att, nej men gud, det här kan inte jag äta.
Man kan väl må illa och bli hård i magen, och det finns väl massa olika biverkningar, eller hur?
Mm, det påverkar magen framförallt, så att man antingen mår illa eller kanske blir väldigt trög eller inte må bra i magen. Och det är en väldigt obehaglig känsla att inte känna sig liksom frisk i magen.
Ja, men det är klart. Mm.
Och sen så gick det då väldigt många år. Och under den här tiden så har ju jag haft jättebra gynekologer. För att du och jag delar faktiskt en gynekolog, som du vet, som är superbra.
Mm.
Men trots att jag har lyft mina rikliga menstruationer som liksom ett stort problem och vad kan jag göra åt det här, så har det aldrig kommit upp att, Lina, vi kanske ska ta ett hjärntest på dig.
Nej.
Vi kanske ska testa ditt hjärn. Och jag har ju inte heller tagit upp det. Sen blev jag gravid och med mitt andra barn fick jag inte föda honom naturligt tyvärr. Utan jag var tvungen att göra kejsarsnitt. Och då har jag ett minne av...
Stopp! Får jag bara säga en sak? Mm. Kommer du ihåg vad alla barnmorskor ville att man skulle göra under graviditeten? Finns det någon gravid kvinna som inte ordinerar sprutsaft?
Nej.
Nej, du drack det också, eller hur?
Jag fick järntabletter av min.
Jaha, du fick mer. Alltså, den där, heter det blutsaft, den där tyska? Den tycks vara den, vad ska man säga, officiella, den förankrade universallösningen på järnbristproblem vid graviditet.
Ja.
Ingen aning om det funkar överhuvudtaget, men det är det man får.
Det tror jag att det gör, och mitt liv kanske hade sett annorlunda ut om jag hade blivit ordinerad blutsaft och inte järntabletter. För järntabletterna, de funkade ju återigen inte på mig. Och jag kommer ihåg när jag var gravid med Carl, det var ju under svininfluensaperioden. Så att då var ju den här järntabletterna, det var ingen som tänkte på det. Jag tänkte ju på svininfluensan, inte minst för att du och jag, du var också gravid då. Och många av våra nära vänner, vi var ju i riskgrupp. Och nu kan man,
som gravid, ja, exakt.
Nu kan man skratta åt svininfluensan, men då så var det ju lite otäckt när den kom.
Ja, det var jätteotäckt och alla, återigen, barnmorskorna var ju otroligt rädda. Alltså, allting kretsade kring svininfluensan under de månaderna.
Mm.
Tillbaka till förlossningssalen på Danderyds sjukhus.
Mm. Då, precis innan jag ska snittas, så tar de tester på mig och då hör jag, apropå de här fragmenten när man ska in och snittas, så hör jag att en sjuksköterska säger, eller läkare, men vi kan inte snitta den här kvinnan. Hon har alldeles för lågt HB.
Oh no.
Ja, och då kände jag, men alltså...
Det var ändå en planerad, vad heter det, ett planerat kejsarsnitt.
Mm. Ja, det var ju det. Hur som helst, jag snittas i vilket fall. Jag hör ingenting mer än den kommentaren, utan de kör in mig och snittar mig. Och sen hade jag ju ett litet knytte vid mitt bröst och en tvååring hemma. Så att den kommentaren följer snabbt i glömska. Alltså att tänka på sina egna hjärnvärden när man har en nyfödd bebis och en tvååring.
Mm.
Och dessutom gjort en rätt omfattande bukoperation. Det finns ju inte. Utan då var det ju...
Och dessutom så låga hjärnvärden att du förmodligen inte kan att komma ihåg något.
Precis. Och mjölkstockning hade jag
jobbigt att säga till en hjärnsvag kvinna.
Ja. Så där och
jag
då,
hör dig, Lina.
Där och då glömde jag bort det igen. Liksom. Den här hjärnet har alltid funnits. Jag har funnits svininfluensa, blöjbyten och allt annat som helt enkelt har prioriterats före hjärnet.
Undrar om detta är anledningen till att du den natten då jag skulle föda mitt andra barn och du åkte hem till mig och tog hand om mitt första barn, Ludde. Undrar om järnbristen är anledningen till att du för några sekunder glömde att du själv hade ett barn hemma som också behövde tas om hand om. Förlåt, nu det blev internt. Jag vet inte om vi ska utveckla den historien.
Nej, får du nog berätta den historien, för annars kan man ju undra.
Vem hade hand om Ninni och Carl?
Deras pappa, vi var ju fortfarande gifta då, jag och Magnus. Så som tur var så fick ju han rycka in. Så här var det ju att Carl, min son, är född i februari och juni, Mias dotter är född i juni. Och då var ju Carl bara 3 månader. Ja, knappt.
Och ammades.
Drygt. Och ammades.
Mm.
När jag hade lovat att ta hand om Mias äldsta barn, Ludde, när hon började åka in till förlossning. Och en vardagskväll där i juni så ringer Emil. Klas, eller vad det är så. Så ringer Emil.
Klas, jättekonstigt så här. Hej, det är Klas. Ja. Ja, men han heter Emil. Ja.
Förlåt. Så ringer Emil och säger att jag tror att det är dags nu. Och jag hade ju gått och lagt mig. Jag menar, jag lägger ju mig tidigt nu när jag inte är gravid och har småbarn och allt det där. Tänk på tidigt jag la mig då. Då la jag mig 7, låg jag i sängen och säger att han ringde då 10. Så att jag slänger på mig det jag har hemma och hoppar in i en taxi och åker till dig och kommer på när jag kommer fram att jag har ju mitt lilla barn hemma som ska ammas.
Mm.
Det var historien. Men det är det gick bra.
PGA, hjärnbrist.
Ja, men precis, det kan det ju ha varit. Eller man är ju rätt snurrig när man ammar.
Ja, det ska gudarna veta. Men Carl överlevde, alla är lyckliga idag. Förutom, ja, och även du då, som äntligen kommit till bukt med din hjärnbrist. Så nu du gör ett nytt försök att flyga tillbaka in på Danderyds sjukhus. Du har kommit hem, du har återigen glömt av att... folk har påtalat att du har järnbrist.
Mm.
Och vad gör du då?
Nej, då går ju några riktigt tuffa småbarnsår. Och vem är inte trött under den tiden? Alltså jag vet ingen som inte var helt slut. Man jobbar heltid, har små barn som man ska ta hand om heltid. Och man varken vet varken ut eller in. Så att då kopplade jag inte heller ihop att jag på något sätt att det skulle vara extra synd om mig, utan vi var ju alla i samma situation. Och det var först när vi började arbeta med hälsa och startade vårt företag som jag kom i kontakt med ett företag som heter Wear Labs. Och de har vi samarbetat med under många år nu faktiskt. Och jag, när vi träffade dem så började jag mäta alla mina värden. Och har fortsatt att göra det en gång per år faktiskt för att hålla koll på hur olika värden sticker iväg. Och då så får ju jag svart på vitt att mina järndepåer är helt uttömda. Alltså jag ligger under referensintervallet, inte ens längst ner utan under.
Och, detta är alltså snart 20 år, kanske till och med 25 år efter att någon försökte tala om det för den första gången.
Ja, men då är jag tillbaka till det. Vilket ansvar lägger man på individen och vilket ansvar har sjukvården? Jag tänker att om någon där när jag var ung kvinna berättade för mig vad järnbrist kan leda till och varför det är så viktigt, så hade jag ju förmodligen tagit det här på mer allvar. Jag tänkte att det var någonting som gick bort av sig själv. Dessutom så lyftes ju alltid kosten som väldigt viktigt när man pratar om järnbrist. Mm. Och jag har ju alltid ätit kött. Jag har ju inte varit vegan eller vegetarian. Så jag har ju tänkt att jag har fått i mig bra mängder med animaliskt protein.
Ja.
Om jag ska ge någon form av förklaring så här i efterhand. Men
så har du tänkt att din kost ändå varit tillfredsställande ur, om man ser till hjärnet?
Absolut, absolut.
Mm.
Och så vad som hände då när jag tog mitt test på Wear Labs var ju att jag började äta hjärntillskott igen. Och eftersom att jag tog ett nytt test efter ett år så kunde jag ju se att mina hjärndepåer ändå inte hade fyllts på.
Och då åt du järn under hela det året, eller?
Jag åt järn majoriteten under året. Men jag säger att jag åt under 2 månader, slutade under 6 veckor. Åt under 3 månader, slutade. Mm. Men absolut, det hade jag gjort. Men jag hade ändå inte lyckats fylla på mitt järnförråd ordentligt.
Nej.
Och det här fortsatte under 2 år. För jag tänkte att jag får ge det lite till. Jag får äta mer järntillskott under det här kommande året.
Mm.
Men jag fick faktiskt ändå inte upp mina järndepåer. Och då så gick jag till en specialistläkare som faktiskt också är gynekolog och fick ordinerat IV-järn, alltså intravenöst järn.
Vänta. Nu känns det som att vi kommer till något väldigt intressant här. Lite av pudens kärna.
Ja, vi kör en cliffhanger på det faktiskt och lite musik, så fortsätter historien alldeles strax.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du säger intravenöst järn.
Mm.
För mig låter det som järn som man då sprutar in i kroppen typ.
Jag fick ett dropp helt enkelt.
Nice.
Så vi kan sitta i en skön stol och titta på nyheterna. Och under, jag kommer inte ihåg, en halvtimme, timma. Ja, max. Ja, men säg en halvtimme. Medan jag då fick det här järndroppet. Och sen då så är det otroligt viktigt att jag nu, för att jag fortsätter ju att blöda ut då rätt stora mängder varje månad. Så därför är det ju viktigt att jag fortsätter tänka på kosten, att få i mig järn via kosten och också då adderar järntillskott. Så jag tänker mig, det här är bara spekulationer, men jag tänker att nu när jag äter de här järntabletterna så kanske det fungerar bättre eftersom att själva järndepåerna är fyllda.
Ja, men har du fått svart på vitt nu då att de är fyllda, dina järndepåer?
Du, det är faktiskt väldigt bra fråga, för det har jag ju inte fått, utan jag ska mäta mina värden nu.
Men då måste vi följa upp det i podden snart så fort du har gjort det, för det är ju superspännande.
Mm. Ja, men verkligen. Och sen,
men du kanske känner du någon, jag blir så pepp på det här, känner du någon skillnad redan nu?
Ja, men det gör jag. Jag känner en skillnad.
Det gör du?
Ja, jag känner den här myrkrypningarna i benen som jag haft jätteproblem med, och framförallt min kille som har fått så här, jag ligger bara sparkar rakt ut om jag lägger mig för sent på kvällarna. Det har försvunnit. Och andfåddheten tycker jag har försvunnit, och hjärtklappningarna. Det är inte lika fysiskt påtagligt.
Och den här, jag har så många frågor nu, den här då behandlingen som du fick, räcker det alltså med att man tar den en gång?
Nej, utan den kan man ju behöva ta fler gånger beroende på vad orsaken är till att man har järnbrist. I just mitt det. Fall är det ju inte kosten. I väldigt många Nej. Fall är det kosten. Jag tänkte att vi skulle faktiskt nämna några meningar om det när vi avslutar min resa. Men det gör att jag kommer komplettera, som att jag fortfarande då, jag är inte i klimakteriet, så att därför tänker jag att jag stödäter järntabletter till och från.
Mm. Och så kanske du eventuellt då, eftersom för dina rikliga menstruationer verkar ju inte vara på humör och börja klinga av riktigt än, så att då kanske du faktiskt kommer behöva ta järn intravenöst någon eller några fler gånger.
Ja, jag vågar inte svara på det. Låt mig återrapportera. Men nu ska jag berätta en annan väldigt intressant sak kopplat till det här.
Mm.
Jag blev intervjuad av en journalist angående min hjärneresa. Och den här kvinnan, hon tyckte det var väldigt intressant att intervjua mig, därför att hon har själv lidit av precis samma sak som jag. Och den enda skillnaden på mig och henne är att hennes barn var något år yngre än mina, men att hon har bott i Schweiz de senaste 15 åren. Och då är vi tillbaka till rutiner, sjukvårdens rutiner för att fånga upp järnbrist.
För att, är de bättre i Schweiz eller?
Ja, hon berättade i hennes fall, nu är ju vi två individer så jag kan inte säga att det är så generellt. Men att sjukvården är bättre i Schweiz än Sverige. Men vad som hände med henne var att hon hade precis samma upplevelse som jag när hon blev gravid. Att hon hade då ett alldeles för lågt HB och att man upptäckte den här järnbristen hos henne. Och då fick hon IV-järn, alltså intravenös järn, direkt. Man satte in det på henne. Och dessutom så fick hon då råd om att äta D-vitamintillskott och B12. För att det är ju så att allting hänger ihop. Och jag har ju, trots att jag har ätit tillskott av både B-komplex och D-vitamin, så har jag ju ändå legat, jag ligger inom referensintervallet, men jag ligger lite för lågt. Och det var först när jag träffade min nuvarande specialistläkare, som faktiskt också är utbildad inom funktionsmedicin. Hon har utbildats i USA under flera år inom funktionsmedicin, så att hon har båda perspektiven. Det är därför jag tycker så mycket om att gå till henne. Hon sa till mig, du måste höja intaget av ditt D-vitamintillskott. För jag berättade att jag äter ju D-vitamin faktiskt året runt. Och då sa hon, ja, men du måste äta ännu lite högre tillskott. Och även då,
intressant,
så höjde hon dosen på mitt B-komplex som jag äter, alltså B-vitamintillskott.
Det har ju jag också blivit ordinerad nu, trots att man trodde att man åt enligt konstens alla regler, så har jag också blivit ordinerad det, så det äter jag också. Och du äter ju precis som jag vår egna D-vitamin, reklam för vår egna D-vitamin som är liposomal. Nu är jag nyfiken, hur mycket äter du av den nu då?
Jag tar 2 tabletter varje dag. Och sen äter jag då det starkaste B-vitaminkomplexet.
Och Lina, det kan vi ju berätta då för er som lyssnar, att det här ledde ju faktiskt till att vi själva nu har tagit fram vårt egna B-vitaminkomplex också. Så att det kommer ju komma rätt snart. Det blir lite av en nyhet vi släpper här.
Ja, och det som är så bra med vårt B-vitaminkomplex som jag då vill ha, det är ju att det är aktiva B-vitaminer, så att det är ett premiumtillskott. Det är riktigt hög kvalitet. Och det gillar man ju.
När kommer det?
Det kommer nu i mars.
En fanfar på det tycker jag.
Alltså det var länge sedan jag längtade så mycket efter ett tillskott som efter det.
Ja, eftersom att både du och jag äter B-komplex så.
Men jag tycker det är så roligt, men jag tycker det är så bra med hur vi tar fram våra egna tillskott och växer det här företaget, att det verkligen växer organiskt efter våra behov, eller om vi ser signaler på att våra följare och läsare efterfrågar något mer, ser de här strömmarna, så kan vi liksom anpassa hela vårt utbud efter det. Jag tycker det är så coolt att växa företaget på det sättet.
Mm.
När man har sån direkt kontakt hela tiden med våra följare och ja, faktiskt målgruppen för allting.
Mm. Jag tänker att nästa steg är att få riktigt bra järntillskott. Går det?
Ja, men det låter ju som det. Det låter ju verkligen som det. Det vore ju knäppt om vi inte tog fram ett bra järntillskott.
Mm.
Det är klart vi ska göra det. Det får bli vårens projekt, Lina.
Jag tänkte så här, när vi träffade Ann Fernholm, en av våra gästskribenter, så satt vi och pratade, vi kom in på järnbrist. Och då sa jag till Ann, men Ann, vet du att jag är faktiskt ambassadör för Kolla järnet? Och jag vill bidra till att sprida information om att järnbrist är den vanligaste bristsjukdomen, så att fler kvinnor och män också, men framförallt kvinnor, går och testar sig. Då sa Ann, det här är helt fantastiskt att du är ambassadör för dem. Inte minst eftersom att ni nog har en stor skara följare som enbart äter växtbaserad kost.
Och just det.
Om man bara äter växtbaserad kost så är det ju ännu viktigare att ha koll på järnet. Och så pratade vi om det lite, du var ju med på den här frukosten eller lunchen. Och sen när jag kom hem så skickade hon en artikel till mig. Och rubriken på den artikeln är "Nytt projekt synar riskerna med växtbaserad kost". Ska jag läsa lite eller?
Ja, gärna.
Allt fler slopar köttet och går över till växtbaserad kost. Samtidigt saknas kunskap om vad proteinskiftet egentligen får för konsekvenser för hälsan, menar Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola. Så den här professorn, hon undersöker hur då övergången till växtbaserad kost påverkar hur mycket näring vi får i oss genom maten. Och så säger Ann-Sofie Sandberg så här: vi vet att växtbaserat är bra ur viktsynpunkt och för vår metabolism. Men det jag ser som en risk är näringsbrist för kvinnor i fertil ålder, växande barn och tonåringar. Och då pratar hon om järnbrist och så hänvisar hon till Livsmedelsverkets studie Riksmaten som visar att, lyssna på det här, en tredjedel av tjejer på högstadiet och gymnasiet har järnbrist. I de flesta fall så rör det sig inte om allvarlig järnbrist, men jag menar, det är ändå anmärkningsvärt att så många har järnbrist, inte minst under en tid i livet när man bygger fundamentet för sin framtid. Att gå och vara trött hela högstadiet och gymnasiet. Man är trött ändå eftersom att man är tonåring och har en massa hormoner. Mm. Jag tänker att det påverkar skolarbetet om man dessutom lider av järnbrist. Och det säger då också Ann-Sofie här att det gör ju att man blir trött och presterar sämre. Och det påverkar ju de här barnens skolgång.
Just det.
Och sen då pratar hon också om hur vanligt det är med den här bristen hos gravida. Och det vet vi om.
Så att, det har vi ju talat om idag.
Ja, och då säger Ann-Sofie att hon ser då att, och nu är vi inne på en jätteintressant sak. För att vi pratar ju ofta om livsmedelsföretagen och vilka produkter de tar fram. Och professor Sandberg då säger att allt fler företag satsar på att ta fram vegetariska alternativ till kött. Men tyvärr så är då hennes bild att smak och konsistens oftast värderas högre än näringsvärdet. Och det håller ju du och jag med om. Och därför så förespråkar vi ju att istället för alla de här substituten, ät naturliga källor från växtriket. Och så säger Ann-Sofie så här: det finns ganska lite kunskap på det här området inom livsmedelsindustrin. Och man tar fram produkter med dålig näringskvalitet. Som en ost som bara består av stärkelse, kokosfett och salt. Om jag var vegan skulle jag kräva ett bättre innehåll. Och sen så lyfter hon då tempe och tofu som två växtbaserade produkter som hon menar då håller högre kvalitet ur näringssynpunkt. Och annars så menar hon när hon tittar på substituten till kött, på de här produkternas innehållsförteckningar, så misstänker hon att många växtbaserade köttersättningar inte håller måttet. Men om det stämmer eller inte, det kommer visas under projektets gång. Hon är ändå öppen för det. Men Ann-Sofies slutsats är att den grupp av oss som i stor utsträckning går över till växtbaserat, alltså tjejer och unga kvinnor, är också den grupp som löper störst risk att drabbas av då brister vid en sån kost.
Ja.
Och så menar hon att för att vi på samhällsnivå ska lyckas minska köttkonsumtionen så är det dags för en annan grupp att börja dra sitt strå till stacken. Det är fel grupp som slutar med kött. Det är framförallt medelålders män som äter för mycket kött. Men det är inte de som ändrar sina kostvanor.
Nej, precis. Mm.
Så nu har ni lite att arbeta på, medelålders män.
Ja, men vet du vad? Det är ingen idé att du säger så, för det är inga medelålders män. Eller det är väldigt få medelålders män som lyssnar på den här podden,
ja, men
tror jag.
Jag tänker att deras flickvänner, fruar, barn, döttrar, mammor lyssnar.
Hur kan vi få fler medelålders män att lyssna på den här podden? Hur kan vi få fler medelålders män att börja följa oss? Det är som att vi vänder oss till dem precis lika mycket som vi vänder oss till de medelålders kvinnorna.
Mm.
Eller hur?
Ja, alltså jag tänker att vi har ju ett rätt feminint manér.
Senast jag kollade på Insta så hade vi ju, i alla fall på Insta då har vi ju nästan 100 000 följare. Och 93,6% av dem är kvinnor och 6,3% är män.
Mm.
Ja, och vi har kanske ett feminint uttryck. Är det det som är grejen då? Jag vet inte. Vi vill ju förbättra allas hälsa och inte bara kvinnors, såklart.
Nej, absolut. Och det viktigaste är ju att det finns då ett alternativ. Alla behöver ju inte tycka om Food Pharmacies sätt att sprida kunskap och inspiration. Men det borde finnas liksom en motsvarighet som män söker sig till.
Eller? Ja, helt enig.
På detta tema så väljer jag nu att slänga in ett klipp från avsnitt 40, i vilket vi befann oss i Almedalen och jobbade med frisk mat. Sommaren 2018 var detta. Då tog jag mig ut i vimlet och frågade folk vad de hade för tankar om detta. Varför är intresset för kopplingen mellan mat och hälsa så mycket större hos kvinnor än hos män?
Kanske att det är i de forumen eller kanalerna där kvinnor mest konsumerar innehåll. Det är därför som det är slagit där. Sen kanske kvinnor kanske bryr sig lite mer om sin hälsa och välmående. På det sättet, alltså med mat och den typen av koppling. Men det är en bra fråga. Så borde det inte vara.
Jag tror mycket handlar om intresset för det. Och att... Kanske lite lathet hos män. Tror jag. Utan att tala ner sådär. Men jag kan tänka mig att... kvinnan är mer... tänker kanske på kvalitet, ett längre liv. Och därifrån sätter sig in och... ta fram kunskap, medan mannen är, ja, men han vill hellre, ja, liksom, jag tar det som finns, det är det här jag alltid har gjort, och har inte det, kanske den energin och intresset att ta reda på vad som faktiskt är bra för våra kroppar och vår hälsa och mentala hälsa dessutom. Allt det är ett kretslopp, allt hänger samman.
Ja, det är väl en klassisk kvinnofråga. En lång tradition av att mat är liksom en feminint kodad sak. Ja. Inte det?
Alltså, jag tänker väl också att det är ett större... Alltså, lagar män mat? Ja. Överlag, liksom, finns det, är det jämställt i köket? Är det så att man intresserar sig för de här frågorna? Det är väl det någonstans det får börja. Ja. För jag antar att det är där man också, när man står och ska... bara konkret tänka ut, vad ska jag äta idag? Den tanken, vem är det som driver den tanken i det traditionella kärnfamiljen? Eller vad det är. Så jag tänker att det är väl där det måste börja. Sen är det ju omöjligt att veta hur man ska inspirera männen till att tänka mer på sin tarmflora. Liksom.
Ja, exakt. Jag tror att män behöver laga mera mat själv. Ja. Börjar man laga mat, så går man och köper mat och så funderar man på mat. Gör man inte det, utan har en snäll mamma som lagar all mat, då blir det liksom liggandes framför tvn, ätandes onyttigt.
Vad tänker du?
Ja, jag håller med. Det är jag som lagar maten.
Det är ju så att kvinnor ofta är i framkant och är mer på de nya sakerna som är rätt. Man vet vad som är rätt, liksom. Och därför...
Är det generellt, är det mesta, tror du? Eller är det...
Ja, men kvinnor är mest andliga, intresserade. Kvinnor började göra yoga först och nu börjar män göra yoga.
Ja, just det.
Ja.
Yogaklasserna, det kommer fler och fler män.
Ja, ska säga. Till exempel.
Ja, jag är inte de till exempel, som börjar fatta det här nu. Ja, lite trög, men...
Och då tror jag att det är bara hoppas att männen fattar det här med mat också så småningom då. Ja.
Jag tror att det ligger mycket i kulturen. Tittar vi bakåt, så är det ju kvinnorna som har stått mycket för matlagning och männen har varit ute och jobbat. Och det lever kvar i allt för hög utsträckning.
Men, har du ett eget intresse?
Självklart. Ja. Det jag stoppar i mig, det är ju det när jag blir.
Så det som är spännande först och främst med mat är att alla har en stark relation till mat. Liksom, oavsett vem man är. Och att visa på att hållbar mat också är god mat. Och att det är vacker mat och att det är liksom... delikat mat, att det har verkligen de här, eller är ännu bättre än den mat som vi är van vid. Och det tycker jag att vi kan göra ganska lätt. I relation till mat så har vi en hel värld där ute, liksom det kulturella, det politiska, det kreativa, det sociala och så vidare. Så att jag tror att för att få med andra, till exempel vår familj, vår man på det, så handlar det väldigt mycket om att använda rätt språk. Helt enkelt. En kvinnas list, kanske.
Just det.
Ja, jag tror så här. Att det är kvinnan som får ta kommandot. Hon får börja laga kost, introducera kost som är bra för oss. Och när mannen då förstår. Jag kan bara ta min mamma och pappa som exempel. Min mamma är ju superfan av Food Pharmacy. Mm. Och jag fick er den här första boken i julklapp nu. Och hon har gjort som med min pappa. Och så hon har börjat introducera, göra bra mat. Och han har nu förstått hur det påverkar honom på ett positivt sätt. Både hur han mår i knoppen men också gått ner några kilon. Vilket så här, ja, och då, nu har han börjat verkligen att fortsätta på det. Så jag tror att man måste ge ett start och därifrån.
Just det.
Så att det tas det vidare.
De behöver få rätt information på rätt sätt helt enkelt.
Ja.
För att det ska gå.
Precis.
Jag säger dem.
Ja. Nej, men, men alla som kanske har lite svårt att börja eller tänka, så måste man nog introduceras lite som en mallar upp ett barn, tror jag.
High five på den.
Ska vi börja runda av?
Ja, men kära, det tycker jag. Men det var ju härligt att få dela den här hjärnresan, och jag hoppas att jag lyckats inspirera någon att ta tag i sin järnbrist.
Och hur ska man göra då om man blir lite sugen på det här med intravenöst järn och sådär? Vart ska man ta vägen?
Jag tycker, gå in på kollajärnet.se. Där kan du läsa. Mm. Du kan också göra ett test i järnbristchecklistan där du kan svara på lite frågor. Och sen, om du då misstänker att du har det, så ska du boka en tid på din vårdcentral, och där ska du då be att man mäter inte bara HB utan att man även mäter då hjärnmättnad och förrådsjärn.
Perfekt, jättebra start. Tack för den inputen, Lina. Då avrundar vi här, och så önskar vi alla hjärtligt välkomna tillbaka nästa onsdag. Ha en jättefin vecka tills dess. Kram på er.
Ha en härlig vecka. Kram, kram.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby, Mia Klase och mig, Sebastian Ring. Jag står även för redigering och musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns ju vi ständigt på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack, kram, hej!